Hej och välkommen.
Ja, okej, men gör en liten softare då.
Jag har ju redan sagt hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Hej, hej.
Hur är läget, Charlie?
Du, det är bra. Kul att få podda med dig.
Ja.
Det är så här, det livar upp. Det här gör vi ju inte varje dag, utan det är bara vid högtidliga tillfällen. Även om, även om det blir varje vecka. Men
det är kul. Man är alltid lite extra laddad när det är podd-dag.
Det blir ett avbrott från vardagen.
Ja. Jag brukar tänka på det här. Det är ju i sig en lyx att träffa dig, för det tycker jag. Men det är ju en jävla lyx för oss att få ha våra gäster och experter. Man får liksom träffa och hänga och prata med framgångsrika och roliga typer. Mm. Det är fan inte få förunnat att få göra det.
Mm. Och så är det väldigt roligt att vi får så mycket respons tillbaka från lyssnare. Det är mycket avsnitt som kommer så att den här borde ni ha, det här skulle vara intressant att höra, den här frågan ska vi ställa, det här vill jag veta mer om.
På tal om det så måste vi nog göra ett nytt avsnitt med lyssnarfrågor, för vi får in väldigt mycket feedback och väldigt mycket tips på gäster, så tack så mycket för all feedback vi får.
Vad är adressen nu för den som inte har den framför sig i huvudet?
Charlie och Mattias @gmail.com.
Just det. Och M-A-T-H-I-A-S. Det är inte svårare än
så. Ja, M-A-T-H-I-A-S-O-C-H. Charlie, C-H.
Okej, nu är alla i mål med den.
Ja, det är skitkul. Tack, jag vill bara säga, vi uppskattar det verkligen jättemycket. Alla mejl läses och alla får svar.
Ja, och har man en tillräckligt bra fråga, då kan man få komma hit och ställa sina frågor. Så är det ett diskussionsprogram. Men du, vi brukar också sköta oss i början, va? Och säga någonting om våran fantastiska samarbetspartner och sponsor, Compricer.
Ja, tack Compricer.
Bug och bock. Jämförelsesajten, du kan gå in och jämföra olika grejer. Varför betala för mycket? Kolla vad saker kostar. Du behöver inte gå runt i 16 butiker nu för tiden. Det finns folk som inte gör annat än att sitta och live jämföra grejerna.
Och att det är så uppdaterat. För det som var en bra deal för en månad sedan behöver ju inte vara det nu. Men där är de ju nu. Det är fantastiskt bra. Ja. Så tack så jättemycket. Bra sponsor.
Och dessutom, det är inte bara att de hjälper oss, dessutom kommer vi få en liten bonusrunda med Kristina från Compricer i slutet på det här programmet.
Precis.
Så häng kvar, så kommer hon alldeles sist tillsammans med oss. Det kommer bli spännande då.
Bra.
Hörru du, är vi färdiga? Ja, ska vi köra igång?
Vi kör. Kör så rycker. Och idag har vi ju en trogen expert med oss. Våran husexpert.
Husmusen. Men husmusen, är det Bamse det eller?
Ja, det är Bamse. Husmusen bor ju hemma hos farmor.
Katten Jansson och husmusen. Ja, i alla fall. Husmusen, Magnus Gilmer!
Välkommen.
Tack för den.
Han var Charlie. Du drar alltid ur det så här sköna, eller så här sköna stackars Magnus, tänker jag. Det är vän med nålen Magnus.
Och ja, det
är
husmus. Jag försökte inte säga det idag.
Jag märkte det. Klockan är nu strax efter lunch och du kom och sa jag är fortfarande lite varm, för jag var ute och sprang lite på lunchen.
Lunchmilen.
Och då är det så här, hur långt springer du? En mil. Och då frågar jag Magnus, hur långt
lång
tar det här
då?
Nej. Och då säger jag 38 någonting. Det är ju, och då försökte jag säga att inte ens 1% av svenska folket, kanske inte ens 1 promille. Eller jag skulle säga att det är inte ens 1 promille av svenska folket springer på 38 minuter.
På lunchen?
Nej, men på en mil. Nej, det gör man inte. Det är inte 1 på 1000 som springer på 38 minuter.
Nej. Nej,
men
jag bara hyllar dig lite. Du är inte bara bra på att springa ultra, du kan också springa en mil. Det är en utmaning som jag bad dig kolla, det är hur fort du springer, om du kan springa 400 meter under en minut.
Ja.
Det ska du testa.
Det ska jag testa, så ska jag återkomma.
Ja, kul. Men hörru du, nu ska vi prata lite framtid, tänkte vi. Alltså framtid, men det är ju oroligt i världen. Det snackas om lågkonjunkturer.
Ja, men är det oroligt eller hur är det?
Ja, men alltså, det är det vi ska snacka om. Jag upplever att det är oroligt. Jag säger till mig själv och till andra att snart kommer lågkonjunkturen. Nu har det varit uppe länge och räntan pratar man om, vilket jag inte ser något tecken på egentligen. Men så här, jag skulle säga att hela världen, allt känns oroligt i stort. Det är ju, det är ju så.
Men det känns oroligt. Det är
du bara går in på nyheterna. Allt känns ju oroligt. Alla är rädda. Alla ska preppa. Alla ska liksom ladda upp och bunkra och allt vad det är för någonting. Och hur är det med ekonomin nu då?
Ja, men precis. Är det oroligt?
Vad är svaret egentligen? Ja, men så här. Tittar vi i slutet på 2018 så var det ju ganska oroligt runt om i världen. Det var handelskrig mellan USA, eller Trump höll ju på att betedde sig där och skulle sätta och starta om inte annat där. Och det vart ju lite skakigt. Och tittar man på en sån sak som börsen, som ändå korrelerar ganska mycket med hur världen mår, om man får prata om så då, om man säger lågkonjunktur så mår världen inte så bra. Så hade vi en rejäl dipp där i slutet på 2018.
Ja, men vad är en rejäl dipp då? Det var typ...
Ja, vi backar ju nästan 20% då.
Ja, och vad har den gått upp de senaste 3 åren då?
Oh, massor. Ja, men vi, om vi pratar om de 8 senaste åren så har vi haft en uppgång. Så det är ju så här.
Men
det
är så jag menar, när man säger dipp, då är det lätt så här, om man inte är så insatt så tänker man så här, ja då rasade man, förlorade man massa pengar. Men sanningen är att om man hade haft pengar innestående åtminstone ett år, så kan man säga att man gick plus minus noll i alla fall.
Ja, absolut.
Typ. Så det var ju mer som att den hämtade tillbaks lite av det. Det där är ju klurigt, för jag tror många tänker så här, ja nu rasar det till 20% borta. Det är väl som var 50 krona försvann. Ja. Ja, men det var ju kronor folk hade fått gratis bara det senaste året.
Ja, liksom. Nej men så är det ju. Men jag tror så här, man ser nog bilden som man ser är nog att liksom kurvan, om man tittar väldigt långt historiskt, så har de ju alltid pekat liksom snett uppåt. Mm. Sen har vi haft ett antal jack i kurvan, och det beror ju också lite på så här, när man pratar att det rasar, så pratar man ju givetvis den senaste tiden. Återigen, så här, hade du haft pengarna inne på börsen för 50 år sedan så hade det här varit ett pyttehack om vi pratar procentuellt. Men investerar du precis där och då så är det klart att du får en ganska stor påverkan på totala portföljen. Men börsen är en ganska bra så här, indikator på hur världen mår. Den hatar ju osäkert väder. Mm. Och då, så fort det blir skakigt i omvärlden, så slits pengarna bort från börsen. Och
varför är det, liksom, vad är själva grundmekaniken, om vi kan förklara det enkelt? Varför när Donald Trump sitter på toaletten och twittrar det, säger så här, nu i Kina ska ni inte få några saker gratis här inte. Nej. Varför går börsen ner? Varför blir mina H&M-aktier plötsligt, säljs det mindre tröjor, eller varför går börsen ner? Vem är det någon som bestämmer det? Jag förstår att detta är lite halvidiotiska frågor, men låt oss ta
det. Men jag tycker att det är en bra fråga. Jag tycker att det är en bra fråga, för det är ju lite så här fundamentalt varför. Så här, man kan förstå begreppet, eller man förstår att den gör det, om någon säger att den gör det, men vad är det de facto som gör det? Jo, tittar vi på börsen, så det man gör när man värderar bolag är ju någonstans, man kallar det för diskontera framtida vinster, det vill säga du räknar med att ett bolag ska göra de här vinsterna i framtiden, och så räknar du hem vad bolaget borde vara värt idag, och sen så är det som ligger till grund för hur man värderar ett bolag, och alla bolag tillsammans blir ju börsen.
Så någonstans, man säger helt enkelt, när du säger diskontera, säger man så här: det ser ut som det här bolaget kommer ha gått med vinst på det här sättet tidigare. Det kommer att fortsätta gå med vinst. Det betyder att jag som ägare kanske får 1000 kronor får jag varje år i utdelning då, kan vi säga.
Yes.
Ja, om man får 1000 kronor i utdelning, då kan man säga, då borde aktien vara värd 10 000. Ja, då har jag 10% ränta på pengarna. Den är värd 100 000, 1%. Och sen så konstaterar man där någonstans. Man säger att den är värt någonting baserat på vad man tror att man kommer få av ägaren.
Yes.
Och sen hela spekulationen om vad andra tror och vad jag tror och de tror det. Och så nu tror alla lite mer och nu tror alla lite mindre.
Ja, det är ju ett himla pussel, verkligen. Och mycket bygger på antaganden. Men många av de här antagandena, ursäkta, många av de här antagandena går ju ut på att man kanske kan fortsätta tillväxt som bolag. Man förväntar sig, tar vi H&M-exemplet, så förväntar man sig att de kanske ska öppna nya butiker, fler nya butiker. De kanske ska sälja ännu mer kläder. Gjorde man 2 miljarder i vinst så förväntar man sig kanske att man ska göra 2,2 nästa år. Exempelvis. Och så fort det då blir oroligheter i omvärlden, som så här, bestämmer sig Trump för att han ska sätta stopp för någonting, ja, då kan det påverka de här bolagens framtida vinster. Det vill säga att då kommer du sitta med en aktie där du inte kommer få tillbaka lika mycket pengar. Och då helt plötsligt, så fort det blir då lite ostadigt, om man inte är riktigt säker på framtiden längre, då tar man hellre hem pengarna istället för att stå med risken att eventuellt då...
Så då är det många som samtidigt vill sälja. Det är så här, nu säljer jag dem så kan jag köpa tillbaka dem sen när det är lite tryggare, men sitta med den risken nu vill jag inte göra. Och det är därför det blir ett ras då, därför att det är väldigt många som precis samma timme eller samma dag eller samma vecka försöker lämna tillbaka varorna i butiken samtidigt. Ja, liksom. Men uppgången precis. Är oftast lite lugnare och mer sansad därför att det kommer liksom
för det, jag kan tycka att det är logiskt att förstå som det nyligen har ju varit penningtvätt på storbankerna. Och då förstår man ju att om Nordea visar sig vara inblandade i en penningtvätt så fattar man att den ganska omedelbart går ner. Det blir så väldigt tydligt, även om man på sikt borde kanske säga sig, ja fast det är en stor bank och det kommer då. Så där. Men det blir ändå ganska konkret att den här banken har ägnat sig åt någonting som inte är bra, där vill man inte vara en del i, då rasar aktien. Det är ju mer lätt att förstå än att när Trump kallar Koreas ledare för Rocket Man, liksom, så händer ju ja. Så händer det liksom lite överallt. Ja, det blir effekt liksom bubblar överallt och att hela börsen åker liksom.
Nervositetsgrejen som är lite klurig också tänker jag därför att nu tog vi H&M som exempel och då kan man kanske hitta på att de har fabriker i Korea eller de säljer mycket till USA eller vad det är. Men även bolag som inte påverkas alls egentligen i sin verksamhet kan ändå gå ner på börsen av att allting annat går ner på börsen. Det har ju en tendens att vara så att när ett gäng bolag går ner då går plötsligt alla ner.
För liksom, exakt.
Det är som om hela börsgrejen är lite harig, överreagerar hela tiden och är liksom som en så här fågelsvärm på stranden. Om en fågel rycker till med huvudet och flyger iväg, då flyger alla tusen trots att ingen var i fara. Det var bara att någon såg. Ja.
Men nu har det gått ett kvartal här av första, alltså av 2019 är vi ju nu då. Vad säger du om resterande om vi tänker börsen och så här? Vad tänker du?
Är det oroligt nu då? Kommer det vara
nej
oroligt?
Men precis, och det här är ganska intressant då. För går vi tillbaka då till 2018 där vi pratade om förut så var det flera faktorer. Det var inte bara Trump. Ursäkta igen, att Trump härjar runt, utan man hade ju också en tro på, börsen korrelerar mycket med vilka räntor som finns som ligger ute, för det är också en sån här, som investerare så är man ju ute efter avkastning, men man vill ju ha då så mycket avkastning till så lite risk som möjligt, och ett alternativ då kan vara att investera exempelvis i statspapper, det vill säga man lånar ut sina pengar till staten och så får man tillbaka lite ränta. Och är det så att då räntan på statspappren är väldigt låg så vänder man sig snarare till börsen då.
Finns liksom ingen poäng att låna ut om där man ändå inte får
om man ränta, inte får någon
kan lika gärna ha dem på börsen.
Exakt, då är man villig att ta lite högre risk och så kliver man in på börsen. Och då fanns det en oro för räntorna också där i slutet på 2018 som gjorde att...
Att räntorna skulle stiga.
Ja men precis, att det skulle bli mer attraktivt då att investera i räntor. Så då plockas pengar ut ur börsen och sen vill man då hellre investera i räntorna. Så det var många faktorer, men tittar vi då, så här, vi tappar 20% i slutet på 18, tittar vi januari 19 så hämtar vi tillbaka strax över 10%. Det svänger snabbt i hockey och det här har ju också många faktorer. Så här, vi har haft en bättre tillväxt överlag. Man pratar ju mycket om, det finns ju lite såna här faktorer som kan vara bra att hålla koll på när man tittar på ekonominyheterna för att förstå hur de här sambanden hänger ihop. Man brukar prata om tillväxt exempelvis.
Vad är tillväxt då?
Ja, tillväxt är ju alltså, tillväxt mäts ofta i BNP, bruttonationalprodukt. Och det är det samlade värdet av ett lands varor och tjänster.
Allt man har producerat under ett år,
ja.
Vad är det värt?
Exakt. Och då är det ju lite så att...
Pax får inte räkna på den.
Det får ju be din farsa göra.
Ja, det får pappa kalkylatorn göra.
Ja, ja den är tuff. Och då är det ju så att finns det en stor efterfrågan, eller en större efterfrågan än vad utbudet, så bör man liksom producera mer för att hålla till godo. Och då brukar man säga att det är positivt att tillväxten liksom är över noll givetvis, som man brukar prata om. 2% BNP kan vara bra. Och då, så det är
väl 2% mer än föregående år.
Ja.
Föregående år var allting värt 1 miljon, är det värt 1 200 000 kronor. Ja, då har det gått upp liksom.
Ja, men precis.
Och går det ner då är det plötsligt värt 998 liksom.
Exakt.
Ja, och positiv tillväxt betyder vad då? Det tolkar vi som att
nej, men att det är god fart i ekonomin. Folk efterfrågar varor och pratar vi industrin så efterfrågas det råvaror och det liksom, det tuffar på. Vi är ekonomin växer, så kanske man kan säga.
Och då tror man att det kommer vara förhållandevis lätt att få jobb. Och om man nu tror att det är förhållandevis lätt att få jobb, då kanske man vågar ta ett större bolån och då kan man buda ännu mer när man köper och så blir det ännu mer pengar som gör att man är ännu tryggare och så rullar det på. Liksom.
Jajamensan.
Ja.
Och samma liksom företagen också, är det ett positivt klimat och man ser en ökad efterfrågan så är man ju också villig att ta investeringar som företag och investera på det. Så BNP är en sån faktor som
tillväxt,
ja, precis.
Mm. Har vi tillväxt?
Vi har tillväxt. Det ramlade in BNP-siffror här. Nu är det ett tag sedan då för fjärde kvartalet och 2018. Och det såg bättre ut än vad då analytikerna hade förutspått.
Mm.
Och mycket handlade den här gången om att exporten var en stor bidragande faktor.
För att kronan är så ruttet låg. Så, att,
så är det ju. Ja,
och om vi glider över då, så om vi då pratar om att nu har det varit högkonjunktur väldigt länge. Arbetslösheten går ner och det tuffar på. Det går bra. Vad ser vi? Kommer det bli en lågkonjunktur? Alltså det är klart att det kommer att bli en lågkonjunktur och det är bara frågan om när. Men vad säger du då? Ser vi några tecken? Kommer det liksom, är lågkonjunkturen på gång?
När kommer det? Ja, om någon visste när den kommer så skulle de tälja guld. Mm. Så kan vi säga. Och det är ingen som vet. Men man kan ju titta på lite signaler och ändå så här, det finns en analytisk kår där ute som någonstans sitter och håller koll på detaljer och på ganska mycket. Det finns ju alltid från så här inköpschefsindex.
Mm.
Bland annat som man kan titta på och följa då. Vad säger inköpschefer? Tror de på framtiden eller tror de inte? Så här. Och de har koll på alla de här små pusselbitarna för någonstans kunna förutse eller förutspå tillväxten framåt. Men det man generellt sett pratar om här hemma i Sverige är att vi kommer ha en liten avmattning på tillväxten. Inte någon så här, ingen jätteavmattning att det kommer dynga ner i botten. Men vi kommer ha en avmattning under 2019-2020.
Mm. Vilket ju är extremt rimligt. Vi kan inte hålla på och växa med 10% per år. Alltså så här, det, liksom,
nej, det, så är det ju. Om man inte är någon land i Asien så de har ju tuffat på ofantligt under liksom, årtionden bara kört på. Men
det behöver inte vara tecken menar på att någonting är fel eller att det är liksom Sverige, det är något fel på Sverige eller att vi ska
vara
oroliga.
Nej, exakt.
Utan det är ganska förutsägbart att ibland är det sol, ibland är det regn. Och det är
som men hur brukar cyklerna se ut då? Är det 8, 6, 8, 10 år mellan hög och låg konjunktur brukar vara eller vad skulle du säga då? Så, om man skulle titta rent på en kurva så brukar, så brukar man någonstans kunna se att ja, men nu, ja, exakt så.
Ja, precis. Nej, men och det jag tycker så här, det blir svårare och svårare. Förr i tiden så sköttes ekonomin mer eller mindre på samma, man pratar om så här börscykler bland annat. Så här, det brukar vara ungefär 4 år pratar man som en cykel då. Nu har vi haft börsuppgång de senaste 8 åren. Något av de längsta som någonsin har liksom existerat. Så någonstans så sätts de här lite ur spel överlag nu. Så här, marknaden agerar på lite sätt som vi inte riktigt är vana och det är lite svårt att tolka för många hur det här kommer se ut. Men tittar vi då så här, de följer ju ofta hand i hand om man tittar på exempelvis då börsen och tillväxt, för det finns ju en relation mellan de här givetvis. Men vi har ju haft stark tillväxt här de senaste 8 åren egentligen sen sista kraschen som vi hade, finanskrisen. Men som sagt, jag tror att vi kan räkna med en viss avmattning, men det kommer liksom inte, vi kommer inte åka ner i källaren när det kommer till liksom.
Hur stor skillnad är det för mig och Mattias mellan högkonjunktur och lågkonjunktur eller en vanlig lyssnare? Alltså så här, hur intressant är detta egentligen för, hur mycket påverkar det gemene mans liv? För att jag tror att det är svårt att se, tycker jag, det där för vem som helst. Om det.
Ja, det är en jättebra, alltså sjukt bra fråga. För så här kan vi väl säga, överlag så kommer det inte påverka oss jättemycket. Om vi pratar just om BNP. Däremot så skulle jag vilja säga att det kanske är det största av alla penseldrag när man liksom tittar på ekonomin. Backar vi bandet liksom och tar helikopterperspektivet på ekonomin och ska försöka se lite trender eller vad som kan hända. För liksom, får vi sjunkande tillväxt så drar det ju med sig andra saker. Och det är det jag tror så här. Det här är det största penseldraget som kanske också har minst påverkan. Men det största penseldraget kring hur mår ekonomin. Sen finns det många andra saker. För tar vi, du var inne på det förut Charlie, tar vi att BNP minskar, ja men då finns det ju en risk att arbetslösheten exempelvis kommer att öka. Man är lite mer återhållsam med investeringar i industrin eller i tjänsteföretag, vilket gör att man kanske inte, det är liksom inte full gas. Mm. Så det kan påverka arbetsmarknaden exempelvis. Mm. Men jag skulle vilja säga så här, nej, det kommer nog inte påverka mycket, varken liksom om man tittar på 18 som var ett väldigt starkt år, så tittar vi på en avmattning 19-20. Så här, det kommer inte märka särskilt mycket i våra plånböcker rakt upp och ner av just den siffran. Men ta den för att det är det största penseldraget som någonstans visar lite vart är vi på väg.
För när kommer Riksbanken då att säga att oj, nu måste vi höja räntan här? För det är ju någonting som verkligen kan påverka väldigt många.
Vi har ju haft
om räntan börjar skjuta
hur länge som helst nu. Mm. Apropå marknaden beter sig annorlunda historiskt, så är det ju väldigt billigt att låna pengar. Sen har vi inte så mycket inflation, men det är billigt att...
Men jag menar, skulle räntan, Magnus, gå upp i... Jag menar, skulle den gå upp ett par procent, då kommer det ju påverka väldigt många människor.
Ja, och det måste man också förstå nu när du säger ett par, då menar du procentenheter.
Ja.
Det blir väldigt många procent. Yes. Om man har en ränta på 1% och sen så går de bara upp en enda procent till 2%, ja, då är det en fördubbling av kostnaderna för svenska hushåll.
Exakt, ja, precis.
När jag växte upp så hade man ju 7-8 och sen gick de från 8,2 till 8,7. Det var väl så här, det spelade inte så stor roll, tyckte man då. Men nu är det från 1 till 2, blir svenska hushåll bam, dubbelt så mycket över en natt liksom, ja, i räntekostnader.
Vad tror du om det här då? Vad är det som ska hända för att vara lite tydligare mot lyssnarna nu då? Mm. Vad är det som skulle göra att räntan skulle gå upp från 1,5 till 2,5%?
Ja, det är egentligen fler saker. Jag kopplar tillbaka bara lite till BNP, för jag tycker det är ganska intressant. För många har ju känslan av att de här följer varandra. Om vi pratar då tillväxt, BNP och inflation och räntan med Riksbanken. Men det gör de ju inte nödvändigtvis.
Nej, men det ska väl vara så. Om man läste ekonomiböckerna i skolan så var det ju som att det här ska vara gasen och bromsen. Och liksom,
ja, absolut.
Trycker man på gasen så går bilen fortare. Trycker man på bromsen så går bilen långsammare.
Visst är det så.
Men det verkar inte funka.
Nej, det verkar inte funka. Precis. För tittar vi historiskt nu, så här, vi har haft extremt låg inflation de senaste åren. Nu har det hostat igång de
senaste
åren.
Berätta, vad är inflation? Vi kör en paus. En minut förklaring. Vad är inflation?
Yes. Riksbanken har som mål att hålla inflationen, eller egentligen då inflation, och så räknar man bort ränteeffekten på den, så KPIF. Man har säkert hört talas om KPI, nu heter den KPIF deras mått nu, men tänk KPI. KPI är egentligen ett mått på hur mycket dyrare varorna blir ute i samhället. Vi har alltså en prisstegring eller en försvagning av de monetära medlen i samhället. En krona 1947 har inte samma värde idag som den hade då.
Och den ska tappa ungefär 2% per år i värde.
Yes,
i målet.
Exakt.
Det är det som gör när morfar säger så här, jag hade 50 öre i veckopeng och det är riktigt till att både gå på bio och köpa sig. Det beror på att inflationen har gjort att man nu behöver ha 100 kronor för att
exakt
gå på bio.
Exakt. Och 2% säger man per år.
Ja, det är Riksbankens mål då, att ligga där.
Och ligger det då mindre eller över då, eller mer eller mindre, så kan de liksom gasa eller bromsa genom att använda sig av räntan.
Ja, och då kan man fråga sig, varför är det viktigt, varför ska pengar tappa i värde? Det känns ju dumt, eller hur? Om jag som konsument, om jag tänker på mig själv, så här, varför får jag 2% ränta på sparkontot? Det får jag ju knappt idag. Men får jag det och så har jag inflation på 2%, då är det, så inflationen äter upp 2% men jag får 2% av banken, då är det plus minus noll. Ja, det känns ju tokigt, eller hur? Varför ska vi ha inflation liksom? Är det inte bättre att ha deflation, som det heter då, åt andra hållet istället, att pengar blir mer värda? Och då säger Riksbanken så här, nej, men det är bra att ha inflation, för då vet man ungefär vad saker kommer kosta om, inte ett år, men i framtiden. Och det kommer också locka till att jag köper hellre saker idag än att vänta tills imorgon. För då har de ju tappat, är ni med?
Mm.
Pengar tappar ju värde. Medan då en deflation, så att pengar skulle stiga i värde, då kommer ju folk sitta och hålla i sina pengar.
Sluthandlat.
Ja, men då vet jag ju att mina pengar är mer värda imorgon. Varför ska jag handla något idag då om jag får mer imorgon? Det blir ju dumt.
Så om detta är bra för konsumenten eller inte är väl oklart.
Ja, det är oklart.
Samhället är det väl ändå...
Exakt.
Ett sätt att få oss att köpa, låna pengar. För det är samma sak att inflation, det gör ju ändå att mina skulder, om jag lånat 100 kronor, så är det inte lika svårt att få ihop 100 kronor om ett år, för då får jag ihop 102 kronor på samma arbete.
Mm.
Det är liksom,
Och ja, men det är bra. Då har vi förklarat inflationen.
Ja, precis. Vi ska inte bli långrandiga. Men och då
inflammation,
har ju, inflammation, det kan man få i benhinnan.
Ja, det kan man.
Inflation. Och då har ju Riksbankens mål att hålla den här på 2%. Och för att kunna hålla den på 2% så har man något som kallas då för penningpolitik. Det vill säga reporäntan. Att man kan, och det här är då räntan som banker eller som banker har möjlighet att låna pengar hos Riksbanken.
Mm.
Så betalar de, ja, de vill, betalar i sin tur
inte med. De måste ju tjäna några pengar också, så att bankerna får låna till de pengarna.
Ja. Mm. Och indirekt då så kommer det här att påverka räntorna som banken ger gentemot oss.
Just
som
det.
Kunder.
Så höjs den, så borde bankerna i alla fall höja eller sänka lika mycket.
Ja. Alltså, om den höjs, då brukar bankerna vara väldigt snabba att höja min ränta och säga att det beror på att reporäntan har gått upp. Däremot när den sänks, så är det lika snabbt att sänka åt andra håll, då brukar de säga, ja, men det är annat som påverkar, det är inte så mycket påverkning av det där, vet du, utan det är annat.
Det är upplåningskostnader, vet du.
Ja, precis. Och då kan man på så sätt, kan man gasa där lite grann och bromsa in det hela.
Men det funkar ju inte.
Nej, men precis. Det var ju där vi var inne på. Ja. Då ser vi historiskt här att vi har haft en tillväxt, alltså BNP, som har varit fantastiskt de senaste liksom, 8 åren. Då har vi haft tillväxt, pang, säger. Men vi har haft en inflation som har varit nära nollan då, innan de sista åren här, som när den har kommit igång. Så de här har ju liksom inte riktigt funkat. Sambandet har inte varit 100% säkert, om vi säger så. Och det är viktigt, tycker jag, att ta med sig, att det är därför jag hellre ser BNP som det stora penseldraget, så här, hur mår ekonomin i stort. Och sen kan man titta på hur påverkar det här då kanske min ekonomi i större utsträckning. Då ska jag hålla koll på inflationen och hur Riksbanken sätter reporäntan, för det kommer påverka mina bolån eller mina andra krediter som jag har. Så BNP, stora penseldrag, påverkar min ekonomi, bland annat då inflationen.
Med risk för att låta som en kvällstidning, men om du nu ändå skulle titta in i kristallkulan, vad säger experten Hjelmer här nu då? När går räntan upp?
Ja,
alltså kommer den, och förlåt, en följdfråga nummer två, när går den upp, och i så fall hur mycket kommer den att gå upp då? Hur ser det ut på ett par, tre års sikt, tror du?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror så här, nu får alla såklart förstå där ute att det är gissning, som precis som alla som säger något om inflation.
Vi kommer spela upp det här om 2 år, så får vi se hur det var, hur god, bra expert du var.
Tillbaks mellan skillnaden, vi förlorade eventuellt på bordet.
Nej, men så här, Riksbanken höjde ju här nu ska vi se, var det januarimötet. Så höjde man ju från -0,5 till -0,25. Och vi har ju fortfarande historiskt låga räntor. Det är ju helt absurt hur billigt det är att låna pengar idag. Och det vill ju Riksbanken att det ska vara, för då får de igång ekonomin och då kommer prisökningarna att dra iväg också om efterfrågan ökar.
Och då kommer inflationen.
Och då kommer inflationen. Så det är ju deras syfte. Så här. De sänker räntan för att de vill att vi ska låna mer pengar och få igång konsumtionen. De höjde då till -0,25. Nu när ändå det ser lite tuffare ut för Sveriges ekonomi, så finns det ju kanske inte lika stora incitament för Riksbanken att höja ytterligare. Man pratade om att det skulle minst komma en höjning till under 2019 då, att vi kanske skulle hamna på nollan. Man historiskt sett så har man ofta höjt då 0,25 eller sänkt då. Ibland så är stegen lite större. Och då pratar man om att nej, men 2019 så kommer vi nog att se en höjning till. Jag är tveksam nu med tanke på att ekonomin ser lite mer dämpad ut. Vi har fortfarande en ganska hög inflation. De senaste siffrorna så backar den lite, men vi ligger på nästan 2%, 1,9 tror jag KPIF låg på sist. Så vi har bra tryck i inflationen också, vilket så här, minskar kanske incitamenten att höja, att höja ytterligare.
Men man kan knappast inte sänka mer, för det känner man ju så här, hur ska vi elda på någonting sen då, när man kan inte sänka, när vi har använt det här och det liksom, hur ska vi då kunna elda på när man redan är nere så lågt, man kan ju inte så här få plus för att man har lån.
Nej, men precis.
Tänk liksom, vi står och stampar och har gasen i botten. Det är ju typ vad det är, nollränta eller minusränta, det är ju gasen i botten. Ja, nu helt plötsligt kommer en uppförsbacke, lågkonjunktur. Ja, vi har redan gasen i botten. Då har vi ju inget medel att balansera upp det. Har vi inte förbrukat all vår soppa i nedförsbacken här? Så har vi liksom ingen soppa kvar till uppförsbacken.
Ja, det är en bra reflektion. Mario Draghi, ECBs riksbankschef, han gick ut här ganska nyligen och sa så här, nej, men jag har inga problem att se det som att vi skulle kunna sänka till -2%. Absolut inga problem. Så jag tror så här, vi ser en ny era. Jag tycker inte, det du sa förut Charlie, med så här, när vi växte upp, då hade man ju kanske räntor på 5, 8, 10%. Det var ju liksom ganska normala nivåer, i varje fall under en viss period. Men överlag så kan vi väl ändå säga så här, vi har ju haft en sjunkande ränta liksom de senaste 30 åren överlag. Så vi hamnar ju till slut på en nivå som det är svårt att komma under, och Riksbanken får mindre och mindre medel att styra med. Men de har lite andra verktyg i lådan som de kan använda.
Men då sitter vi som ekonomiska rådgivare, vilket vi är alla tre här i någon mening.
En av oss mer än den andra, ja, de andra kanske.
Men då sitter vi och säger så här, ja, men ta höjd för att det kan bli, när du nu ska låna, när vi gör en budget, ta höjd för att åtminstone 3%, eller jag vill hellre säga att man har sagt ta höjd för 5% så att du klarar för att få ihop ekonomin. Då sitter vi ju här liksom, då om din tes slår in, så är det så här, fan, sitter ni och gafflar om? Det händer ju inte ändå. Det är lika bra att ösa på nu och handla för fan.
Eller? Shoppa loss.
Ja, nej, men så här, det blir svårt att liksom efter så här.
Just den som sa det, liksom, köp så dyrt boende det bara går, därför boenden kommer stiga i värde i alla fall. Kan du gå i pension på ditt boende? Håll inte på att räkna på några 5% liksom räntemarginal, utan låna så mycket tills du kräks, och så kommer du tjäna pengar på det. Ja. Alltså, du vet.
Jo, men och det är ju så här, det är så himla två delar kan jag tycka, för oavsett så tycker jag man ska ha en sund belåning. Alltså, det kommer vi aldrig ifrån. Så här. Det är ingen trevlig situation att sitta så här. Dels har ju bostadspriserna korrigerats en del nu under 2018, och framförallt tittar man på Storstockholm exempelvis, så ser vi prisfall upp mot 10%. Och det är klart att så här, sitter jag högt belånad och sen sjunker min värde 10% och sen så har jag inte råd att bo kvar eller behöver sälja. Så här, kan jag ta den här förlusten på 10%? Det är ju frågan man behöver ställa sig. Så jag kan tycka att en sund belåning, det är alltid utgångspunkten. Men
det du menar med sund belåning, det är att man har, alltså att lånet inte överstiger, eller att värdet på exempelvis bostaden, eller att lånet inte överstiger värdet på bostaden, ska jag säga.
Ja, men, ja.
Eller att man sitter med en bra marginal. Vad skulle du säga? Vad är en sund belåning då, skulle du säga?
Nej, men jag kan tycka att det bankerna räknar de ju ofta på 7%, det vill säga att om räntan skulle vara 7%, klarar min ekonomi den kostnaden. Jag kan tycka att det är en sund, det räknar man ju liksom för att se vilket lån jag skulle kunna ta.
Vilken betalningsförmåga man har.
Ja, men precis, liksom. Vad jag har kvar. Jag kan tycka att den kalkylen är liksom, den är vettig. Jag tror inte vi kommer hamna där heller om vi tittar. Men det finns så många fler faktorer än att vi kommer att ha ränta, och framförallt då prisfallet.
Men sitter inte en sund belåning i relation till liksom värde och lån?
Det är också det. Så att jo, man vill ju precis. Inte hamna i en situation där man separerar och sen så behöver man hitta 1 miljon för att ens kunna lösa lånet. Nej. Därför att lägenheten har gått ner mer än vad vi har totalt lån på. Till och med vill man ju ha lite pengar över när man säljer tillbaka, som gör att vi kan flytta någonstans och inte behöver bli två separata uteliggare som barnen får flytta ett parkbänk varannan vecka.
Nej, jo, jag tycker exakt, och det är lite det här jag är ute efter. Så här. Det behöver inte vara någon rocket science, och vad betyder det? Betyder bara så här, skulle någon bli arbetslös, skulle någon bli sjuk, långtidssjukskriven, skulle vi behöva gå isär och sälja nu på dagen, så här, skulle våra ekonomi klara det här, inklusive då räkna med ett eventuellt prisfall på. Och sen kan jag tycka så här, nu pratar vi skuldkvot någonstans, alltså skulden i förhållande till disponibel inkomst. Jag kan tycka att räntekvot är ju också ett ganska sunt sätt att se det. Alltså,
vad blir det då? Hjälp oss.
Ja, men hur mycket ränta har jag i förhållande till min disponibla inkomst? Och tittar vi nu så här, de senaste åren så har ju räntekvoten varit extremt låg.
Förstås, eftersom
vi har låg ränta liksom. Ja, och inkomsterna har inte riktigt ökat i takt, men de är fortfarande, även om de är stabila, så har vi ju liksom. Så räntekvot kan ju vara ett klokt sätt att se på det också. Man behöver kanske inte alltid dra det till att mängden skuld till mängden disponibel inkomst, utan faktiskt vad är mina kostnader för det? Ja, det är räntan. Och då kanske räntekvot är ett sundare sätt att se på det, om man nu ska vrida och vända lite på det.
Just det, för det spelar ju inte så stor roll vad lägenheten eller huset är värt om man sitter med väldigt i procentuellt liten del lån, om man ändå inte kan betala räntan på lånen. Så det blir det,
nej, men
det blir ju ingen. Det hjälps ju inte att man sitter och vet att man har ett övervärde.
Nej.
Så länge man inte kan pröjsa räntan.
Nej.
Ska man förvirra detta ytterligare, så alla ni som har en bostadsrätt måste ju tänka på att ni har ju lån på lägenheten, många av er. Dessutom har ju föreningen lån. Och när räntan går upp går även räntan upp på föreningens lån. Så månadsavgiften kommer ju också stiga om räntan går upp. fortfarande orkat lyssna på oss och inte stängt av i ren panik. Så vad är liksom grund, var ska jag titta? När jag kör bil, då tittar jag ju inte på motortemperatur och liksom varvtal och grejer, utan jag kollar ju bara, lyser någon varningslampa och håller jag farten liksom. Mm. Och jag är fortfarande på väg mot
sig. Ja, du är ju inte en stärk. Jag åkte bakom dig en gång när du hade en bil och rök. Som fan. Nej, men, du bara såhär, gör det? Sorry. Den håller på att skära ihop mot den.
Nej, men.
Ah, ja, det var en annan historia. Ja, för du tittar inte. Du tankar bara.
Ja, jag är helt ont. Jag är ut för nedan och lyfter på huvudet. Vad fan ska jag se där nere? Det är inte min grej. Nej. Men, och lite så tror jag många är med ekonomi. Så ja. Vad är det egentligen... Du tänker så här, vad är det minsta man borde ha koll på en gång i månaden när man, om man ska nu ta liksom pulsen på världsekonomin för att på något sätt förstå hur jag ska förhålla mig till, om jag ska våga eller vara lite mer tryggare och det ena och andra.
Mm.
Är det då att man ska ha ett litet Excel-ark med reporäntan kontra tillväxten, kontra skuldkvoten, kontra liksom börsuppgång? Alltså så här, vad är...
Nej, jag tycker inte. Återigen, ta BNP. Den kan vara klokt att hålla koll på. I det stora penseldraget, hur mår ekonomin? Det som kommer påverka min ekonomi kanske främst, det är ju boräntorna då, eller andra krediter. Håll koll på inflationen och ta en liten funderare. Man kan gå in på Riksbank, jag tror inte det är ens Riksbank, riksbank.se. Så förklarar de jättepedagogiskt hur hänger reporäntan ihop med liksom övrigt och hur kommer det påverka om man nu är intresserad i inflation och export. Eller importen, exporten exempelvis, och växelkursen. Och det är inte så att man behöver bli expert, men jag behöver förstå vad händer, och Riksbankens prognoser själva har ju inte slagit in särskilt väl på inflationen framåt. Men om man tittar på övrigt som man hör i diskussionen kring inflationen, så kan det ändå vara bra. Så säger någon att nej, men vi kommer nog troligtvis att leva i ett lågräntemiljö några år till eller ett gäng år till, så kan det vara bra att jag förstår mekaniken bakom, alltså vad är det som Riksbanken styr på precis. För det är lite så, hade man lyssnat på alla experter, kanske oss inklusive, om vi hade pratat för 2 år sedan, så hade många liksom bundit medan vi fortfarande liksom har en väldigt låg nivå. Sen kan det vara klokt att binda av andra skäl, att man får koll på månadskostnad exempelvis och så.
Men du som expert, motvikten här är ju att så fort det händer saker så är ju jakten är ju alltid efter de svarta rubrikerna. Så att det är ju aldrig så här, liksom, huvudvärk kan vara att du bara är trött, utan huvudvärk är ju alltid cancer om det liksom är en tidningsrubrik på det.
Yeah.
Så när det är så här börsras, då är det ju alltid så säkrar dina pengar liksom, så kommer du ur börsen idag, eller liksom Riksbanken höjer räntan, så ser du till att din familj klarar det. Alltså så här, i ditt stalltips att kolla på de här sakerna och även om det rör sig lite, ha någon typ av så här perspektiv på att det spelar inte så jädra stor roll.
Nej.
Om räntan är minus 0,5 eller minus 0,25. Det är först om den går från minus 0,5 till plus 1,5 som man på allvar behöver tänka, ska vi åka till Disneyland eller inte? Annars är månadssparandet och att jag sköter mig på jobbet betydligt viktigare faktorer.
Yes. Ser du att jag sitter och nickar, Charlie? Jag sitter och nickar hela tiden. Det hörs inte, men jag sitter. Precis. Människan har ju en förmåga att när någon ropar, lite som de här fåglarna vi pratade om på stranden, så här, faran kommer, då alla är så här, panik, bara, bind räntan, sälj på börsen, in på räntesparande, och som sagt, mycket rubriker i media. Lyfter man perspektivet, tar vi börsen, tittar vi på lång sikt, så här, ja, det var ett litet hack i kurvan, det kan jag nog överleva. Jag kommer troligtvis ändå inte kunna pricka någon form av topp eller dal. Tittar vi på bolåneräntan, så här, Riksbanken höjer. Ja, det är lite förskjutning på när bankerna sen då i sin tur höjer. Inte jättemycket, men det brukar vara några dagar. Man hinner liksom tänka till och man hinner titta i det större perspektivet. Och som sagt, hade fler tittat i det större perspektivet för 2 år sedan, då hade man insett att nej, Riksbanken kommer nog troligtvis inte höja till 1,5%. Man brukar ungefär dubbla, så skulle reporäntan ligga på 1,5% brukar man säga att boräntan kanske ungefär ligger då på 3%. Ska vi hamna på 3% nu, det är ju en dubbling liksom. Det är av vad vi befinner oss idag. Många har ju kanske en 50, en 30. Det är långt fram.
Men vad är problemet då? Vad är det för problem då?
Nej, men det är inte. Alltså,
det är inget problem. Vad fan är dessa skandaltider där vi vet att jorden snart kommer under och vi preppar och jävlar oss och vi håller på och i allt mörker. Vi kanske har det ganska bra.
Vi har det bra. Och det är här lite så här, jag tycker att vi ibland målar fan på väggen. Backeband, det är klart att vi kan förvänta oss att ekonomin sätter sig lite. Liksom, tillväxten kommer att avta lite. Kan hända att vi får en höjning till av reporäntan, att Riksbanken höjer en gång till. Men vad gör det? Då ligger vi på nollan. Liksom. Vad gör det på mina bolån? Ja, det gör det. Säkerligen inte jättemånga liksom,
men i somras var det torka och då lät det som om alla nötkreatur i hela Sverige kommer vara döda om en vecka. Så vi kommer få äta korv och biff till storknar för att det är inga slakterier. Det har ju inte blivit någon gratis biff ute på stan bara för att det var det. Det klarade sig ganska bra ändå. Ja. Det är ganska ofta
med
all
respekt
blir det
för de stackars bönder som faktiskt drabbades.
Det är klart att bönder drabbades, men man drar alltid så stora växlar på vad vi tror att det ska påverka. Yes. Nu händer det här. Nu kommer Brexit. Det kommer totalt, ingen kommer, du vet.
Men det enda det här inte, man ändå inte, liksom, det vi måste komma ihåg det här, är ju att ju, oavsett tider, oavsett om det går ner eller upp, så det här, nu kommer vi till, kan man lyssna på andra avsnitt, men vi kommer ju ändå någonstans till att det gäller att sköta sin ekonomi. Och ju bättre till man sitter, är ju lika bra oavsett om det går uppåt eller neråt, kan man ju konstatera.
Och det är därför, det var därför jag sa tidigare att jag kan tycka att ha en sund marginal fortfarande. Räkna på 7%, du kanske inte amorterar då motsvarande 7%, men du kanske amorterar motsvarande 3%, dubbla mot vad du sitter på idag. Se till att ha lite kudde. För ju mer kudde du har, desto
mindre behöver du läsa de här löpsedlarna.
Exakt. Och det kommer att finnas tid att reagera. Så det är inte så här. Men återigen, grottar man ner sig lite grann, så får man jättemycket tillbaka. Och då kan man snabbare vara på de här sakerna också. Om man nu känner
precis,
att man hänger
och
på.
Än bättre att göra det här när det ser så ljust ut i kulan, om man ska se det krasst. Fantastiskt, ja, härligt.
Bra,
inga skandaler, inga tråkigheter.
Nej.
Va? Vilken positiv vecka.
Jorden går under.
Dagens nysändning ställs in, för det har inte hänt någonting.
Nej. Vi konstaterar att vi sitter i ett bra ekonomiskt klimat. Vi hoppas framförallt att Magnus har
kattungar istället.
Ja, precis så.
Ja. Tack Magnus.
Tack så jättemycket Magnus för att du kom. Alltid en stor ära. Oh. Vet du vad vi ska gå och göra nu?
Nej.
Vi ska ha en AV.
Ja, just det.
Veckans snabba med Kristina och Cobb Pricer.
Ja.
Är det bra?
Det är bra.
Härligt. Ja. Vad ska vi få lära oss för vettigt idag?
Idag ska vi prata om vad vi har för skydd för våra pengar.
Tänker du alltså investeringsskydd?
Precis. Sparkonto. Vad vi har för skydd om vi sätter in pengarna på sparkonto. Vad vi har för skydd om vi köper aktier och sånt. Alltså om de vi ger våra pengar till för att förvalta dem. Mm. Vad har vi för skydd om de skulle gå konkurs?
Ja, vad händer?
Ja, om du har ett sparkonto som har insättningsgaranti, som är det viktiga att man har på sparkonto. Det finns ju sparkonto utan, man får mycket högre ränta. Så det är lite mer riskabelt, det kan man ju överväga också. Men om man har ett konto med insättningsgaranti, så om banken eller institutet där man har pengarna går i konkurs, så får man tillbaka pengarna.
Av vem då?
Av Riksgälden.
Ja. Okej.
Okay.
Så du är, har man det så är det på riktigt.
Det är på riktigt. Och, och man får det inom 3 veckor. Och så det är väldigt strukturerat och riktigt. Mm. Man får upp till 950 000 kronor per konto och institut. Så att om man har väldigt mycket pengar som man vill ha på ett sparkonto, kan man ha olika sparkonton hos olika banker. Så täcks det hos varje bank.
Hur vanligt är detta att överhuvudtaget komma på fråga? Hur ofta händer det att någon på riktigt behöver ringa Riksgälden och säga...
Det har hänt.
Ja.
Men det var länge sedan. Mm. Och framförallt har det hänt att konton eller institut utan insättningsgaranti har gått omkull. Mm. Så att det är viktigt att ha. Det är ju för att bygga upp ett förtroende.
Tycker du, har du insättningsskydd?
Jag har insättningsgaranti. Uh-huh. Jag vill hellre, de pengar som jag vill riska lite mer och ha lite på lite längre sikt, så där, då köper jag aktier. Det är också en risk. Men jag vill inte ge dem till några som inte har något skydd alls. Men det kan man absolut göra och det behöver inte vara fel.
Hur är det på det där när du säger att de andra sätter på börsen? Finns det något motsvarande till insättningsgaranti för?
Ja, det finns det faktiskt. Det finns något som heter investerarskyddet. Och det är bara upp till 250 000. Det finns ju många som har större sparande i aktier och fonder än det. Men det här är ett skydd om det har gjorts något regelbrott. Om liksom institutet har verkligen inte följt reglerna. Mm. Då går Riksgälden här in och stöttar också. I vanliga fall behöver du inte vara orolig med bank och gå i konkurs för att deras tillgångar och dina tillgångar ska vara separata, så du får alltid tillbaka dina tillgångar om du har aktier och fonder.
Bra.